Varmt välkomna alla kära lyssnare i Norge och Sverige. Här kommer ett Martinsson-möte från Compassion med fart, skratt och livshistorier i upptempo. Malin Aronsson är en synnerligen snabbtänkt och sprudlande men inlyssnande journalist. Dessutom en uppskattad krönikör, pastor och programledare för intervjupodcasten Dagens Människa som ni alla bör lyssna in. Hon är en modig författare till den självutlämnande och roliga boken Kristungen som handlar om hennes barndom. Storyn om hennes pappas likhet med fantombilderna på Palmemördaren är hysteriskt rolig. Boken i övrigt hinner vi dock inte alls prata om i den här podden för det finns så mycket annat spännande i Malins liv. Som ung hade hon en dröm om journalistlinjen på Kaggeholm och missade sökningen men klev ändå in på rektorns kontor just i det ögonblick som han fått ett återbud. Hennes vänner känner ingen som kan uppringa ett så majestätiskt rekvisitaförråd överfullt med utklädningskläder och peruker. Och hon förklarar lite om sina drottning Silvia-ögonblick. Hon berättar också om pastorskallet och centrumkyrkan Sundbyberg, uppkomsten till det som blev Linas matkasse, sina färgsprakande klädval, kärleken till en gul Fiat, familjens förvandlande resa till Kenya och vad en sån resa gör på djupet med ens hjärta. Hon slår ett snyggt slag för Compassions fadderverksamhet och berättar om ett av sina fadderbarn som heter Brian och som bor just i Kenya. Kära lyssnare, här har ni Malin Aronsson.
Hörrni vänner, då är alla redan välkomnade till Martinsson möter och då är det min glädje, ynnest och förväntansfulla förhoppning att få säga Malin Aronsson varmt välkommen till Martinsson möter.
Ja, tackar. Det är en ära att få vara med i Martinsson möter.
Du, det här är jättehäftigt. Alltså, du har ju bara vetat några veckor på max, men det här har ju varit liksom i loopen för min del att få till den här intervjun.
Det säger du. Mm. Ja, det är stort. Så jag är inte så nödgäst.
Nej, tjena.
För det kan, alltså, jag vet ju hur det funkar. Alltså, man kan ha plan B, C, D.
Oh, ja,
jag skojar
ja. Nej, det här
alla,
är bra.
Jag älskar alla våra gäster som vi har i vår podd.
Ja, det är bra. Vad fint att du sa det. Mm. Men du, jag tänker börja med fem röster från våra lyssnare. De ställer lite frågor till dig. Är du beredd?
Jag vet inte,
nej.
Men kör.
Första frågan. Esther Jervis är bild- och formlärare i Motala. Hon är även pastor också. Och jag tror att hon kommer från England, så vi kanske ska ta den här på lite engelsk brytning. Om du skulle kunna repetera en dag från ditt liv, vilken dag skulle det vara och varför? Nu kände jag mig lite som Tony Irving där. Det var inte meningen. Och ironisera
precis.
Över
nej,
Esters
dialekt. Nej, det var inte någon
dialekt.
Så här appropriering.
Nej.
Nej, vet du, alltså den, det finns ju, man skulle kunna säga dagen när jag gifte mig och dagen jag fick alla mina tre barn och allt det där. Men det är ju lite lättare med någonting som ligger lite närmare tillbaka i tiden. Och jag har gjort en resa det här året som var så galet fantastisk så att jag faktiskt efter den resan satt på planet hem och tänkte så här: om något händer nu, om jag kraschar nu, så är det liksom det är färdigt.
Nej.
Alltså inte så att jag ville dö,
nej,
utan att det var en så underbar resa.
Mäktigt.
Ja, men det var faktiskt då skulle jag ha valt ut en av dagarna under den här. Jag och min familj är delaktig i ett skolprojekt tillsammans med Läkarmissionen i Kenya och vi besökte tio av de här 37 skolorna. Och jag hade mina tre tonårsbarn med mig på de här skolorna för barn ute på kenyanska landsbygden och vi hade satt ihop en show för att liksom, ja, men peppa och lyfta good values liksom så här, som vi hade förstått behövs här bland de här barnen. Så vi pratade jämställdhet och vi pratade om din rätt till din egen kropp och jag fick in att Gud älskar alla barn också och att liksom, om du vill göra en förändring måste du börja själv. Och så gjorde vi liksom en liten show med skillnad, liksom med rubrik You can make a difference.
Mm.
Och alltså jag tror att vi tog så här 4 skolor på en dag, liksom åkte i en skakig buss på kenyanska gropiga vägar, du vet. Och det var så fantastisk grej att få göra med mina barn, liksom se min 17-åriga son hålla tal, liksom, där han spände ögonen i killarna och bara, ni måste respektera tjejerna. Men det var väldigt härligt.
Oj, vad
det var en väldigt fin grej, just att få göra det tillsammans med sina barn och se dem, liksom, se dem få upptäcka glädjen i att vara med och lyfta andra.
Ja, vilket gött första svar. Alltså, nu är det en kille, nu ska vi se, han är...
Det var lite för långt, alltså. Ska jag hålla kortare svar?
Nej, underbart svar, kör!
Ja.
Nu är det Peter Sjöberg, han är IT-strateg på Borlänge kommun. Och han undrar, du måste alldeles strax ersätta en mycket sen avbokning och tala fritt ur hjärtat om valfritt ämne för en samling människor i minst 30 minuter. Vilket ämne väljer du?
Hjälp alltså. Vad väljer jag då? Men jag är ju pastor också.
Kom igen.
Jag... Ja, men jag tror att jag skulle ha snöat in på så här, det härliga med att Gud blev människa, faktiskt.
Ja.
Ja, det fantastiska med att Gud inte är en Gud som vi måste kliva upp till, utan att Gud är en Gud som klev ner till oss och liksom, som möter mig precis där jag är. Liksom.
Ja.
Det skulle jag nog kunna go on about ett tag.
Ja, åh vad spännande. Ulrika Johansson är pastor i Tabergs missionskyrka och jag vet inte vilken dialekt hon har, men hon undrar, vad hade du för idoler när du var barn?
Carola.
Är det så?
Ja.
Ja.
Carola och Per Höglund. Alltså ni hör ju, det var väldigt så här, frikyrklig uppväxt, men Per Höglund lyssnade jag på så mycket.
Men då pratar vi inte Charlotte och Per-plattorna.
Nej, liksom, utan när han var liksom lite så snygg och runt 20 och hade lite så halvlångt hår och sjunger en ung rebell och sådär.
Ja, visst. Jättefint svar. Jag fattar. Marie-Louise Nilsson från Göteborg, alltså hon leder ju Alfa Sverige, men hon är ju från Skåne, så nu måste vi hjälpas åt här då. Hon undrar vilket favoritplagg du har eller vad du klär dig helst i och varför.
Grönt.
Grönt?
Ja, illgrönt. Jag jobbar med det där. Alltså, jag tycker hemskt mycket om färg. Och jag är liksom lite så här, jag känner att det är nästan en del av mitt varumärke i att jag ska ha färg.
Ja, visst.
Jag vet en gång när vi skulle ta foton för dagen, det är flera år sedan. Och då så kom jag, då var jag lite så här, nej men nu ska jag vara lite mognare. Så då hade jag liksom tagit på sig något så här, typ, idag har jag en vit skjorta. Så idag, så typ något sånt hade jag på mig.
Uh-huh.
Och min redaktör bara, men alltså vad är det här? Alltså typ som att jag...
Jag har klivit out of character.
Ja, och hon blev så besviken liksom. Så då kände jag så här, nej men jag, alltså färg är ju det jag tycker om.
Yep.
Och jag tycker också, jag tycker man kan bjuda världen på det liksom, så.
Du, det kommer faktiskt vara en av frågorna jag ställer lite senare också. Fy vad roligt. Sista av de här första 5 nu då. Sofia Karling, hon bor i Göteborg men hon är från Småland. Om du fick leva ett dygn, nej nu blir det väldigt skånskt. Jag ska se hur små.
Är hon från Småland?
Ja, det är hon.
Man får tänka sig Emil i Lönneberga, Krösa Maja.
Om du fick leva...
Om du fick leva?
Nej. Leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok. Nej, det blir skånskt i alla fall.
Ja.
Det är för svårt här när det var skånskt alldeles nyss. Men frågan är, en berättelse eller sagobok, vilken berättelse skulle du vilja leva i en dag?
Det finns ju väldigt mycket så här, det finns ju alltid mycket komplikationer i alla berättelser. Den enda som det typ inte, ja men det skulle nog vara liksom Saltkråkan eller Bullerbyn, för det känns ju väldigt ofarligt liksom. Där är ju även liksom tjuvarna charmiga.
Ja. Helt riktigt. Vad gött. Nu är vi klara med dem där. Då frågar jag, den 11 augusti 1975, vad händer då?
Ja, då föddes jag på Eskilstuna lasarett.
Eskilstuna lasarett?
Jajamensan.
Och i syskonordningen?
Ja, så är jag nummer 2.
Aha, ja. Och ni är 3 syskon?
Vi är 3 syskon. Min mamma hade faktiskt fått en liten pojke som inte överlevde något år innan mig. Eller något sånt där.
Ah.
Ja, så det var en... Men då var de glada
att
jag kom.
Ja. Mm. Och de andra två är brorsor också.
Ja.
Ja, men du, då är man ju ännu gladare när man har en tjej också.
Det är bra med pojkar ja. Också.
Men alltså, vilket lasarett sa du? Eskilstuna?
Ja,
för det är Strängnäs.
Ja,
du växer upp där.
Ja.
Mm. Och lekte du med lite kändisbarn?
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad du är ute och fikar efter nu. Nej. Är det Per Lernström du tänker på?
Jag
eller?
Vet inte, det kan ja, det nog vara. Inte.
Ja, alltså det kanske det var, men jag lekte inte så mycket med honom. Men han hängde runt med min lillebrorsa. Så var det, han var liksom en riktigt kul kille i kyrkan så där. Men absolut, Per kände jag och tycker fortfarande om väldigt mycket.
Mm. Men alltså, det är någonting med pappa, rabarberkräm och palmemordet som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Jag tror du har skrivit om det i någon bok också.
Mm.
Men bara ta oss med på den där resan.
Ja, vilken menar du? Nu är det hela. Ja, nej, men precis. Ja, men det är faktiskt en hjälp att jag har. Jag fick för mig för några år sedan att liksom lite så här sätta ner foten kring var jag kommer ifrån och vad som formade mig. Och då blev det min bok Kristungen.
Japp.
Men jag växte upp med min pappa som vi åt inte, vi brukar tänka på det mycket, vi åt liksom inte sällan riktig middag till när det var middag, utan vi åt liksom kräm istället, kvällsmat. Hur var det för dig?
Alltså, nej, jag inte rabarberkräm i alla
fall.
Men
det var, och pappa var jätteduktig på att göra rabarberkräm.
Ja.
Och vi förstod inte riktigt att uppskatta hans hemgjorda rabarberkräm då. Men det var ofta det. Och jag kunde gå förbi så här på vägen hem hos de andra som fick så här varm mat. Och bara, jag minns så här, när jag känner doften av stekt korv kan jag fortfarande känna så här, åh, vad gott det luktar hos grannen. Nu går vi hem och äter rabarberkräm. Men det var väldigt mycket kärlek i mitt hem.
Ja.
Och rabarberkräm.
Ja.
Just till middag. Sen åt vi jättefin lunch. Men jag växte upp med pappa som var tandläkare. Och mamma som var sjuksköterska. En väldigt lugn och lycklig uppväxt. Pappa var ordförande i Pingstkyrkan hela min barndom. Väldigt engagerad i kyrkan.
Ja.
Så vi var väldigt mycket där. Och jag var väldigt mycket där också. Och tänker att jag hade alla förutsättningar för att må bra och vara ett lyckligt barn. Men när jag var i 10-årsåldern så hamnade jag ju i en ganska så här komplicerad utvecklingskris.
Grubblade mycket.
Ja, men jag var supergrubblig liksom. Och jag hade också lite för bra fantasi för mitt eget bästa. Så det var lite så här, är jag verkligen ert barn, mamma och pappa? Och jag synade liksom så här BB-bild. Alltså det här med Eskilstuna lasarett 1975 ifrågasatte jag. Var jag någon slags trollunge egentligen? Alltså det var mycket så här... Det var mycket från höger och vänster i min lilla hjärna. Alltså fantasi är bra, men innan man har reglerat sig eller reglerar den kan det bli tokigt.
Ja.
Och då, mitt i detta, sköts ju Olof Palme den här lördag morgonen. Liksom.
Ja, då är du 11 liksom.
Ja, exakt. Och så efter några dagar eller veckor eller vad det var så kommer det ut så här bilder på den här alltså, fantommannen eller om det var 33-åringen, jag minns inte vilket. Mm. Och han är på riktigt verkligen lik min pappa. Så att också liksom folk utifrån skämtade om så här, åh, det ser ut som Gunnar. Alltså så här. Så att liksom, och då, ni kan tänka, du kan tänka dig hur det liksom bara tar fart
landade
i ett redan lite halvknäppt.
Nej,
så jag frågade ju pappa om liksom alibi och allt möjligt. Och han började ju så här, nej men Malin, vi satt ju hemma och tittade på Rassel på fredagskvällen. Ja. Liksom, och jag började ändå så här, men du kan ha hunnit upp till Sveavägen och tillbaka. Ja, det var liksom.
Så
det var mycket som var jobbigt. Jag har ju garvat jättemycket åt det efteråt. Ja. Men där och då var ju det liksom förfärligt.
Superdramatiskt.
Ja,
precis. När man är 11 är det ju det.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det var inte pappa som sköt Palme, vill jag
säga.
Nej,
men det är jättebra att du säger det.
Nej, han var en fredlig äldstebroder från Strängnäs.
Ja. Alltså, färgar håret, modiga färger, och du tog upp det här med sköna klädval och modiga klädval och gröna klädval, och sen tror jag också att det finns en gul Fiat också.
Ja, alltså det är den är så fin.
Jag hörde.
Det är min Fiat 500 Popstar heter den, som lite så här tilläggsnamn, bara ja. Det.
Ja.
Ja. Ja, men den är jättefin.
Ja.
Ja. Egentligen skulle jag vilja att den var lite mörkare gul. Alltså så här brandgult tycker jag är ännu snyggare. För nu ser den lite ut som en så här stranddraggarbil från 80-talet. Men den är ändå väldigt härlig att köra runt i. Alla barn stannar ju och pekar och ropar gul bil.
Ja, alltså, ja, ja, visst. Men är det inte också så att man ska typ slå varandra när man ser en gul bil? Så
jo,
är det ju
ja, det är det tror jag. Ja, här är det mer tycker jag lite vänliga traditioner.
Ja, fint.
Ja. Ja. Ja, men den är bra. Den är härlig.
Ja.
Och sen, jag använder ju min bil till väldigt mycket också. Alltså jag käkar ju oftast frukost och sminkar mig vid rödljusen också i bilen. Så bilen är en viktig plats.
Ja.
Så.
Ja. Här är jättebra. Men du, barndomen i Strängnäs, och sen är det någon, alltså gymnasium minns jag inte riktigt, vart var det någonstans?
I Strängnäs också,
det är där också.
Gymnasiet.
Men ja. Sen är det au pair i USA.
Ja, precis. Ja.
Och så hinner inte du hem till sökningarna på journalistlinjen.
Nej, precis.
Och det här är ju lite roligt alltså.
Ja.
För du ska hälsa på någon och så bara, där går rektorn till skolan jag vill in på, eller?
Ansvar bara... för medialinjerna, Torbjörn Stolpe. Ja,
ja, men hjälp oss lite här då.
Ja, men det var väldigt, det var speciellt. Men jag hade en känsla för att jag ville gå Kageholm, radiolinjen. Jag hade provat att göra närradio tillsammans med våran pastor när jag var 11. Och där och då satte sig någon slags radiodröm för mig.
Ja.
Så jag visste att jag ville gå den här radio. Det visste jag verkligen så bestämt. Liksom.
Tyckte du verkligen det var klokt av pastorn att låta den här 11-åringen som tror att pappa är palmemördaren köra?
Men jag hade ändå liksom förstånd och det tror han kände. Och han var ju, lotsade ju mig hela vägen. Det var, så jag kommer till Kageholm, kommer hem. Men jag hade ju så roligt i Kalifornien det här au pair-året, så jag kände att det inte är värt att åka hem för att göra en sökning, utan jag får vänta ett år till helt enkelt. Och så kommer jag hem till Kageholm och hälsar på min kompis som råkar jobba i köket på Kageholms slott.
Ja.
Och så tänker jag, kan lika gärna gå in och hälsa på Torbjörn som var, hade medialinjerna. Och då när jag kommer in så... tittar de på mig och säger hej, säger jag, vill gärna bara heja för jag kommer vilja gå Kageholms radiolinje. Jag kan inte, jag vet att jag är försenad i år, men jag vet att jag vill, jag vet vad jag vill, jag vet att jag vill det. Ja, jag märker det, säger han.
Ja.
Och sen så säger han så här, jag la precis på telefonen med en elev som hade hoppat av. Jag tror du ska ha den här platsen. Så var det faktiskt. Alltså det var väldigt, väldigt fint. Och vet vad som är det finaste? Att Torbjörn är ju nu en äldre man, men alldeles fantastisk fortfarande. Och för typ 3 månader sedan så hade vi en reunion.
Aha.
Jag och mina gamla kaggekompisar Niklas Källner och Tora Häckscher.
Ja.
Som då fikade vi med Torbjörn och uttryckte vår tacksamhet faktiskt över honom som lärare och vad han har betytt i våra liv. Och då berättade jag den här historien för honom igen, för det hade han glömt.
Det här är jättemäktigt.
Det var fint. Du vet, det är sånt som man liksom kommer på att säga för sent till människor.
Ja. Mm. Ja, men också sånt som man behöver höra om, för att det väcker lite hopp om att sådana här stories är inte bara på film.
Nej, men precis, så att man faktiskt kanske betyder någonting för varandra i varandras liv. Liksom.
Mm.
Jag tänker att Torbjörn spelar han hade någon slags inkänningsförmåga. Liksom, och, jag säger inte att det var meningen att jag var Sveriges radiosvar, men för mig var det väldigt viktigt att få där just då.
Och sen är det, alltså det här är typ 2 år va?
2 år gick jag där, precis.
Och sen är det taltidning i Eskilstuna, Radio Väst och Sörmland. Och så är det även här det kommer in teologi och retorik.
Nej,
och sånt? Det kommer senare?
Det kommer senare, precis. Jag var väldigt, jag var helt inne på att jobba med media och journalistik. Så, och radio var det ju. Jag jobbade på Radio Västmanland och sen jobbade jag på Radio Sörmland, så gjorde jag barnradio för UR ett tag också. Alltså, hade en gammal blå Saab och åkte liksom runt i Sörmland och Västmanland och träffade ungar och intervjuade. Och så det var ett jätteroligt jobb också. Mm. Ja.
Ja. Och det här höll på länge mellan alla de här grejerna. Och sen har jag någon notis om Södertörns högskola.
Mm, precis. Ja. Du har verkligen gått igenom mitt CV.
Ja. 100 gubbar.
Ja, precis. Ja. Ja, Södertörns högskola, precis. Det var väl ett år eller någonting. Jag läste lite retorik.
Ja.
Tyckte jag var kul. Jättekul. Ja, ja precis. Ja, men och sen så läste jag lite statsvetenskap. Jag har alltid haft så här lite komplex för att jag inte har en hel högskoleutbildning. Jag tror att i början när jag läste lite på högskolan så var det mer bara att jag ville så här veta att jag inte var dummare än att jag klarade det. Liksom. Ja, att, jag,
det.
Liksom att det var så här, ja, men jag kan också ta det där om jag vill. Så.
Ja.
Mm. Så var det.
Min nästa notis är någon webbredaktör på TV Inter 2002.
Mm. Det var ju en ganska så stor del av, eller en viktiga år av mitt liv, och liksom som en så här kreativ, liksom, alltså kreativ topp får man nog nästan säga.
Yeah.
Och liksom en otrolig, alltså jag fick ju liksom utrymme för så mycket lekfullhet. Jag gjorde barnprogram för TV Inter, och någonstans var det så här att göra kristna barnprogram var någonting som jag hade haft med mig sen jag var liten, att så här, tänk att någon gång få göra det.
Mm.
Sen så kom det där ganska tidigt liksom i min karriär. Jag var precis nygift och tror jag typ, ja, jag vet inte hur gammal jag var när jag började på TV Inter, men det var fantastiskt att få göra det. Och jag gjorde ju först ett barnprogram som hette Polarön. Som var, och där gjorde vi ganska många program.
Ja,
och det var helt galet. Det var liksom en, vi byggde upp, alltså det fanns liksom resurser att bara göra. Det var så kul.
Var det inte isflak?
Jo, vi byggde upp en isö av frigolit, och så hade vi liksom, ja, det var jätteroligt. Och framförallt hade vi jättemycket, jag har ju alltid tyckt om att jobba med barn i mellanstadieåldern, så vi hade jättemycket barn som var med och liksom pratade om Gud, och liksom, det var sådär, jag ville att de skulle dela sina tankar. Jag ville att barn skulle prata med barn om Gud liksom, och livet. Så. Men så det var otroligt, otroligt roligt. Och vi gjorde musikvideos, vi åkte båtar och vi var liksom, det var helt galet. Vi hade en fantastisk finlandssvensk regissör som var liksom... Det är bra med frikolit. Vi bygger alltid frikolit. Du måste akta dig, Malin, så inte hela siten brinner upp. Alltså det var liksom, det var, ja, men du vet, så här, otroligt mycket sjuka, roliga...
Fy vad gött.
Ja, spela in liksom film och tv är ju... Det är ju så fruktansvärt roligt som teamwork. Liksom. Själva, alltså dels är det roligt att tänka ut idéerna, skriva manus och så här. Men så under de här åren var det ju också så att vi får ju runt, det var inte bara att man skulle göra programmen, utan man skulle ju också liksom få ut programmen.
Mm.
För det var inte så att det sändes på SVT, eller, utan vi skulle få ut dem på så här lokala tv-stationer. Det här var ju innan webb-tv.
Ja, visst.
Så jag och Arne Winerdahl, som var min chef på TV, vi åkte så här, liksom från norr till söder och försökte sälja in det här till församlingar som skulle gå till sin lokal. Alltså, så att det var ett ganska digert arbete.
Tjena.
Ja, och sen efter Polaren så gjorde jag ju barnprogramsserien Vischan, som var, då var mina egna barn små och jag hade upptäckt hur mycket de tyckte om att titta på levande djur på tv. Mm. Så då liksom gjorde vi en produktion som innehöll allt som man inte ska använda i tv. Alltså allt som alla liksom regissörer varnar för, och det är djur och barn.
Mm.
Och det här var ju bara levande djur och barn.
Mm.
Så att det var liksom, vi filmade på flera bondgårdar och vi hade... Ja, så la vi liksom röster på hästar och kor och hönor i efterhand. Alltså egentligen ser det lite halvpajigt ut, men det funkar bra för småbarn ändå.
Jag fattar.
Det var jättekul.
Och det här höll du på med flera år, va?
Ja, jag gjorde nog Vischan i 2 år i alla fall och Polarön i... Jag vet inte hur länge jag höll på med det, men det var otroligt roligt i alla fall.
Alltså, när du pratar i telefon och man liksom, nu ska vi avsluta samtalet, vem är det som avslutar då?
Jag, tror jag.
Eller? Är det du som lägger på?
Nej, jag lägger aldrig på.
Nej.
Det är ett problem.
Det är ett problem,
jag lägger aldrig på. Alltså, det fortsätter. Oh. Min man... Vem har sagt det här? Min man brukar alltid klaga på det, för det kan ju också bli väldigt tokigt om man inte lägger på efteråt.
Mm.
Det är tur att jag aldrig pratar skit om folk då.
Nej, men det är bra. Ja. Det är bra. Mm. Och sen måste vi bara ta en liten passus här och bara Linas matkasse.
Ja.
Bara den måste vi ju nämna här. Det är din idé.
Ja, det är min idé. Det är alltså, så rafflande att det är så.
Ja, men är det en rondell? Och så, jag vill att någon ska stå här mitt i rondellen med en matkasse till mig.
Ja. Nej, men så var det. Jag kom hem. Vi bodde i Vällingby i ett radhus. Mm. Och jag jobbade i Pingsthuset där TV Inter höll till i Flemingsberg. Så jag åkte genom hela stan varje morgon och kväll. Och så vet jag att det var någon av de här eftermiddagarna när jag var dötrött, hade liksom suttit i trafik och sen så kom jag hem. Jag visste att min man Niklas höll på att renovera vårt badrum. Och då så vet jag att jag satt liksom på vägen hem och tänkte, tänk man bara kunde veva ner rutan. Liksom om någon kunde stå här och bara skicka in en matkasse genom rutan som jag hade. Mm. Jag hade liksom fick en sån idé. Ja, så var det. Och sen var det så, men det hade ju inte blivit något om inte Niklas, min man, hade varit en sån här galen entreprenörsgärna.
Satt han bredvid och hörde det här?
Nej, jag kom hem och suckade liksom, vet vad jag tänkte? Ja, så jag stod i hallen och liksom, och tänkte väl inte att, ja du vet, det är sån grej man säger. Men det, då gick han i det här, liksom letade efter liksom hans nästa grej.
Mm.
Han hade gjort WebAid innan, som var en sån här, samlade in pengar till välgörenhet via nätet, som var en helt ny grej då också liksom att göra. Så då började han ringa runt och kolla liksom. Först kollade han liksom så här, kan man sälja vid trafikljus och rondeller, kan man sälja matkassar? Mm. Det var trixigt. Så då slutade det med att nej, men det måste nog bli hemleverans liksom. Och sen så är ju han en person som gör han själv liksom. Så just han liksom knöt kontakt med stora matbutiker ute på i Nacka typ, där han visste att familjer hade lite pengar, och så åkte han dit och packade, sålde in kassarna via en idrottsförening där han tänkte att här kommer föräldrar behöva bra mat och de har mycket att göra liksom, de här fotbollsföräldrarna i den här fotbollsklubben.
Mm.
Och sen så började det. Jag minns att han kom hem, han packade och gjorde allting. Hans syster är ju Lina då.
Ja.
Så att hon gjorde recepten, men han liksom packade alla matvaror själv liksom, så här 200 kassar, och kom hem med så här, du vet, det är ju räfflade kanter på sidan av matkassar, så han hade så här upprivna armar. Ja, det var hemskt. Och sen så tryckte vi ju matkassarna hemma i vårat kök. Eller liksom, ja, det var liksom så här, steget efter potatistryck brukar jag säga. Alltså screentryck, någonting han gjorde. Så han tryckte Linas matkassekassar och så la vi dem över hela undervåningen.
För att de ska torka.
Ja, så fick våra barn tassa runt där.
Åh, så bra.
Så det var otroligt så här, från noll verkligen.
Mm.
Vad kul.
Du, det här var kul.
Ja.
När börjar du på dagen?
Ja, men alltså jag började på dagen när jag tror det var 2011 att jag började på dagen.
Ja.
Ja, efter, då hade jag jobbat, jag hade gått tillbaka, jag hade jobbat med reklamfilm, jag hade tre jobb innan dess tror jag, jag jobbade
förstås
i kyrkan lite med barn och familjer, och sen så gjorde jag reklamfilm och marknadsföring på Linas matkasse då. Vi spelade in mycket, så det var liksom väldigt så här rock'n'roll också, spela in i ljud i garderober, och det var liksom bara kusiner och småsyskon och så som var skådisar. Och sen så vad gjorde jag mer? Jo, och sen jobbade jag på Radio Uppland ett tag också, körde morgonprogram. Och sen så kände jag, nej men det är ju, så fick jag en fråga från dagen, och ja, då var det läge. Ja. Det var kul.
Och vad vi inte, jag tror att du har touchat vid att Niklas kom in i ditt liv, men det har inte jag riktigt gjort. För nu vill jag säga att här strider uppgifterna. Alltså, när gifte ni er?
Vi gifte oss år 2000, det är väldigt enkelt.
Ja. Och vilket datum?
24 juni, men du tycker det är lite roligt för att jag hade ju skrivit 25 på 150 inbjudningar.
Nej, det där har jag inte hört någonting om, men det ska vi ta snart. Ja. Däremot så säger Facebook att ni är gifta den 4 augusti 2012 och den 30 mars 2013.
Fem män har du haft och den har nu är inte din egen.
Det var skitbra.
Nej, det var väldigt snurrigt. Mm. Nej, det har varit en och samma. Vi gifte oss 2000. Asbra.
Och det är tre barn. Det är, jag tror att det är Doris och Ture och sen en tjej till.
Majken.
Ja, just det. Johanner är 9 år. Han bor med sin mamma Elis, 4 syskon och andra släktingar i ett litet trähus i Tolu, Colombia. Johanner har kämpat med undervikt och hans tillstånd blev sämre på grund av matkrisen som landet stod och fortfarande står inför. Jag blir ledsen när det inte finns någon mat hemma och jag ber till Gud om mat. Ibland när jag inte kan gå till skolan för att det inte finns något käk så blir jag orolig för att inte klara läsåret. Men sen blir jag glad när centret ger oss mat. Min favoritmat är ris. Hans mamma Elis är modig och strävar efter att komma framåt för barnens skull. Men hon har inget formellt jobb och det är svårt att försörja familjens behov. Compassion Centret har då tillhandahållit matkorgar till Johanner och hela hans familj. Det här har hjälpt honom att förbättra hans hälsa. Allian, som är centrumchef, berättar att det är viktigt att ge matkorgar till barnen eftersom det hjälper dem att vara friska och uppnå en god vikt. Dessutom ger det hopp och frid eftersom familjerna annars är oroliga och stressade när det helt enkelt inte finns någon mat hemma. Det är ett privilegium för mig att få vara en del av ett sånt här centra som praktiskt är Guds händer för att hjälpa dem som är i störst behov. Compassion och den lokala kyrkan hjälper barn och familjer under matkrisen som landet står inför, ger dem hopp och hjälper till att förbättra hälsan. Mamma Eli säger, det har fått mig att känna mig rädd att inte ha mat till mina barn. Ibland har jag inte ens bröd att ge dem och de är ledsna. Att då ta emot matkorgar från Compassion Centret är verkligen till hjälp. Det gör mina barn så lyckliga. Jag vill tacka centret och givarna för den hjälp de ger oss. Tack gode Gud att jag har mina barn registrerade i Compassion. Vill du bli en fadder för 360 kronor i månaden eller 420 till vår kriskassa Compassion Plus? Där kan du bli fadder. Bli det idag. Gå in på compassion.no eller compassion.se och bli fadder. Vill du ge en gåva? I Norge är det Vips 14993. 14993 och i Sverige är det Swish 90 03 64 1 90 03 64 1. Tack för din gåva och tack att du kliver in och förändrar och förvandlar liv på riktigt. På vintrarna så har ni liksom, ja, ni har väl en altan året om, men på vintrarna så blir altanen en hockeybana.
Ja, men så har det varit i några år, precis. Niklas har haft, det började med att han spolade is liksom så här som många pappor har gjort och så försöker man få vattnet att frysa liksom. Mm. Men sen så var det någon dag när han bara, Malin, jag tycker verkligen om det här med is. Mm. Det är lite som att han förvandlades till kaminmannen, om jag minns den serien. Han blev ismannen.
Ja.
Och ja, men skaffade in en konstisanläggning. Liksom.
Så bra!
Vi hade det. Och det var otroligt roligt under några år. Vi körde liksom så här landhockey, eller ishockey då, ja, hela familjen.
Hela gänget. Ja, och, ja, för du var med också har jag hört.
Absolut. Ja. Jag går in väldigt hårt med rumpa. Det är min styrka, liksom, tackla ja, med rumpa.
Underbart när ungarna är mindre också. Mm. Det är alldeles lagom höjd. Någonstans i den här vevan så ingår det också ett pastorskall som du brottas lite med.
Mm.
Ja, berätta.
Ja, men så är det nog. Men det, jag tror inte att det har liksom på något sätt vuxit på mig. För mig var det så att det började ju med att jag alltid har varit liksom söndagsskolledare.
Ja.
Alltid brunnit för att liksom ge Bibeln och Jesus till barn. Så. Och så har jag, det har varit min uppgift i församlingar där jag har varit. Men sen så började jag predika allt mer på familjegudstjänster eller gudstjänst för alla åldrar som man kallar det numera. Och tyckte det var så otroligt kul. Och sen så tror jag att det liksom, ja, men så blev det lite så här, nej men jag vill läsa mer, jag vill kunna mer. Liksom. Så började jag läsa lite teologi, lite för mig själv och sådär. Och sen började jag gå lite kurser. Och sen på något sätt så började liksom den här församlingen som jag är i, Centrumkyrkan, började liksom på något sätt växa på mig liksom, och in i hjärtat på något sätt också. Jag tror att min ingång till att vilja vara pastor var att jag tänkte så här, men jag jobbar ju med berättelse och kommunikation, det har jag gjort i hela mitt liv genom min journalistik liksom, och genom all media jag har gjort. Så jag tänkte nog att jag skulle vara liksom, predikan, det var liksom min grej. Men jag märkte de senare åren har det liksom på något sätt blivit så här att när jag förbereder min predikan så blev det allt mer att jag liksom började se människorna som jag ska tala till framför mig på ett nytt sätt. Alltså det blev mycket viktigare med människorna än orden. Förstår du? Den här, det skedde som en växling liksom. Ja, men det har varit lite omtumlande för mig också. Jag var inte riktigt beredd på det. Jag kunde inte riktigt se det komma. Jag tänkte nog att det var liksom bara ordet som var min grej.
Just det.
Men sen blev det liksom att finnas för de här människorna, att liksom att gå bredvid de här människorna i vandringen mot Gud på något sätt. Då är det liksom, ja, så nu är jag pastor.
Ja.
Så. Det finns liksom inte en dag så där jag visste tydligt att du ska vara pastor, utan plötsligt så kände jag den här dragningen och längtan liksom.
Ja. Yeah. Mm. Och bara några veckor sedan så var det liksom brakfest med Ukraina, ja, vänner i hela kyrkan, överallt.
Mm.
Och alla fick lämna in sina böneämnen och folk har liksom svårt att sätta ord på hur de blev så drabbade av det som hände.
Mm.
Otroligt häftigt det här.
Mm. Ja, men det har varit superkul. Vi har ju haft ett väldigt enkelt engagemang för ukrainare egentligen, som har gått ut på att vi har serverat från början liksom fika och kaffe, och sen blev det pizza. Utanför.
Niklas har någon sån här
En pizza,
flyttbar pizza.
Ja, precis. Ja. Ja.
Pizzamannen.
Ja, ja. Nej men så det har blivit liksom pizza som har blivit grejen, och sen har vi fått kontakter med jättemycket människor.
Ja.
Ja men det är superhärligt när de är i vår kyrka. Sen har vi varit väldigt så noga med att vi vill bjuda, de får komma, vi vill ge dem kärlek, vi vill att de ska känna, liksom kunna få tänka på något annat än kriget för en kväll. Vi vill att de ska få höra sina popsånger, för det är ju mycket det, vi spelar ukrainska popballader.
Liksom. Ja men det är det här, Niklas lirar lite också va?
Ja,
alltså, ni drog ju upp en hel kväll med massa musiker och världens drag alltså.
Ja, ja men verkligen. Men vi har varit väldigt noga med att liksom det, att ja men det här att man inte liksom, vi vill, folk får aldrig känna att vi utnyttjar deras liksom utsatta situation till att liksom pracka på dem evangelium. Men det har varit väldigt fint att få öppna upp bönekorgen också liksom, och bara ja, jag tänker ofta det när jag ser den där bönekorgen nu när vi har lunchbön i kyrkan så här. vem vet liksom vad de här namnen som finns i den här bönekorgen gör idag. Liksom. Det är ju namn på soldater i... Liksom, ja, det är overkliga livsöden.
Ja. Så är det verkligen. Mm. Åh, vad fint. Vad spännande. Om du får välja musik, är det gospel eller lalle?
Det är inte gospel.
Är det så? Men kom igen, det här måste vi outa lite alltså. Nu är det dags. Säg som det. Det är inte
alltså,
gospel.
Alltså när gospel, när de fastnar i såna här vansinniga loopar liksom. Då blir
de ska vampa någon grej.
Ja, det tycker jag är så tjatigt. Alltså, jag har ofta känt så här, ju gladare kören mer blir, ju mer vill jag gå ut.
Det är jättekul!
Och också så här, liksom att... Jag tycker, jag kommer få så mycket skit, men jag tänker ofta att gospel är roligare att sjunga än att lyssna på. Alltså, det måste du erkänna.
Men du,
är det inte så? För jag har ju också sjungit i gospelkör. Det är ju kul, liksom. Man blir meddragen.
Ja.
Men det är väl bra. Sen älskar jag ju, vi har ju By Grace i Centrumkyrkan.
Ja.
Och de är, alltså vissa låtar av By Grace, och överhuvudtaget när de sjunger så är de lite undantag för mig. Det är någonting som gör att jag rycks med, liksom.
Ja.
Men jag älskar Lalle, absolut. Ja. Jag skulle hemskt gärna gå på hennes konsert.
Mm.
Jag är dålig på att boka in sånt.
Mycket spännande.
Mm.
Men det finns ju fortfarande chans alltså.
Ja.
Alltså, nu måste vi växla spår igen, för flera har tagit upp det här, och det är också deras fråga. Hur stort är ditt rekvisitaförråd?
Aha.
Det finns så fruktansvärt många roliga grejer överallt, hela tiden.
Alltså jag kände senast igår kväll var faktiskt, då var jag och min man på en jättehärlig barbecuefest tillsammans med en kille från en annan organisation som har hjälpt ukrainska familjer. Och så var det ett gäng av de här ukrainska familjerna där. Och, men det var jättehärligt.
Mm.
Och sen efteråt så skulle vi köra en av de här ukrainska tjejerna som var där till tåget.
Mm.
Och då skulle hon hoppa in i bilen. Och då fick jag ångest. Alltså, för att då var det just en sån där rekvisita orgie i baksätet. Så att liksom jag fick plocka undan... Jag tänkte, vad ska hon tänka? De måste tro att det här är jättekonstigt.
Börjar du förklara dig då?
Ja! We had a theater in our church. Och då, liksom, då ligger det så här sen flera veckor tillbaka.
Ja.
Söndagsskolan, vi har tackat av min pastorskollega. Alltså du vet, vi har hittat på grejer. Så,
ja.
Så det var så här, romerska soldathjälmar, bastkjolar och Hawaii-halsband. Och sen också så här, mina löpdojer, mina gamla frukostskål. Alltså det var bara, hon måste tyckte att det här är...
Oh,
eller om jag hade varit henne hade jag nästan trott att det här är så här massmördare som kör den. Men bilen har alltid varit min rekvisita bil, och jag har enormt mycket rekvisita uppe på vinden också faktiskt. Sådär så att alla som ska på någon form av temafest ringer. Så det är ju, jag har mycket peruker, och jag har också dräkter från Drottningholmsteatern. För vi har en fantastisk, vi har en fantastisk kvinna i vår kyrka, i Centrumkyrkan, som har gått på såna här auktioner. Och ropat in grejer. Och sen när hon flyttade från liksom hus till lägenhet så bara, Malin, snälla, kan inte du ta de här så att jag har såna kreationer så att du fattar inte. Det är så bra. Och jag har ett kamelhuvud och ett hästhuvud.
Från Gudfadern-filmerna.
Ja.
Det låter ju så.
Ja, absolut. Ja.
Oh.
Men min absolut mest frekvent använda peruk är min. Jag har en Silvia-peruk.
Mm.
Som jag brukar, och det är liksom, jag har en karaktär, eller jag brukar vara Silvia ibland på vissa fester, även på dagens julfest och sådär. Ja.
Jag visste inte om jag skulle våga ta upp det, men det har kommit fram i min research.
Ja, precis.
Att någon klär ut sig till kungen och så är du...
Ja,
men kan vi få lite Silvia-dialekt
här? Nej, men alltså, jag är alldeles för... Det har varit för mycket, du vet, brittiska kungahuset den här helgen.
Oh.
Men jag har liksom en grej att jag stoppar korv som de gör på Drottningholm.
Oh.
Och så iklädd en Silvia-peruk. Så. Och så liksom, det är ganska bra partytrick.
Ja.
Då kan man liksom stoppa en låtsas korv med ingredienser till alla gäster på festen. Det är liksom det som är grejen. Ja, jag tycker, men jag kände den här Silvia-peruken, den ligger mig varmt om hjärtat. Den får man inte. Jag lånade ut den till våra konfirmander här om perukerna. Då sa jag, akta den där!
Ja, och jag fattar. Ja. Jättekul. Du, innan vi börjar gå ner för landning och så måste jag bara kolla lite. Dagens människa, hur många år har ni kört?
Alltså jag är ju osäker. Jag tror att det är... Alltså jag tror att det är 8 eller 9 år. Den första gästen var ju Alice Bakunke och det var innan hon blev minister.
Ja.
Och idag körde vi Frank Ådahl faktiskt. Har du haft honom? Ja, det var jättefint. Det var väldigt speciellt faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Det var första podden. Våra gäster är ju så otroligt liksom. Vi vill ju ha det så. Vi vill ju ha gäster som tycker och tänker och tror olika.
Ja.
Men Frank är väldigt, liksom, han är en väldigt varm andlighet. Så, så det blev liksom så där att han, ja, men han blev väldigt drabbad under vårt samtal. Och så sa, ja, och så sa han liksom så här, ja, förresten det här kanske, som jag säger nu, det kanske är någon som behöver höra. Det är ju inte så vanligt.
Nej.
Så. Men, det, men podden har ju varit helt fantastisk. Jag tycker att den har liksom stretchat mitt sinne och den har också gjort att jag har blivit lite så här oförfärad i att prata tro med folk.
Ja.
Det är ju så liksom, alltså man ställer den frågan, hur har du med Gud idag?
Och det frågan är ju alla och det är ju nästan 200 gäster och alla är ju inte alls troende.
Nej, exakt. Och en del blir ju nästan så här, tycker nästan att det är liksom fräckt liksom att man, ja så där. Och en del känner, har vi pratade ju med sportjournalisten Olof Lund nyligen och han var jätte liksom fin och så, men han, vi upplevde nästan att han kände nästan så här en press att liksom leverera lite mer kristet än vad alltså så där, och det är ju också, alltså jag tänker att det får vi ta, att vissa känner så, för det är ju vår grej att stövla på och bara fråga.
Just det.
Samtidigt så är det såklart att vi inte vill att någon, vi vill ju att man ska vara precis där man är liksom. Men det, ja, det kanske är för framfusiga ibland. Min kollega tycker ofta att Daniel är ju lite snällare än mig. Så det är lite sådär. Han brukar, så här, han brukar försöka mjuka till mina frågor lite grann i kanterna ibland. Just sådär.
Ja, jag fattar precis. Och jag kände likadant när jag satt liksom med Lasse Åberg till exempel. Då vill man inte kliva på och säga någonting som han inte säger, utan...
Precis.
Utan han får berätta sin berättelse och säga vart han är någonstans.
Ja, men det är ju väldigt kul, för man vet ju aldrig. Det är så otroligt mycket oväntade liksom samtal. Så där. Man vet aldrig var det ska lyfta och var det ska ta vägen. Och, ja, ibland är vi ju liksom alldeles, bara sitter nästan tysta när folk går. Liksom, och är så här, oj, det här tänker vi oss inte.
Nej.
Lite så var det ju med Gustav Norén som vi hade för, det var ju något år sedan nu. Det har varit ju ett otroligt spännande samtal. Vi visste inte alls liksom hur personlig hans tro var på något sätt. Det var väldigt, väldigt häftigt. Men även tycker jag att det var jättefint med Carina Bergfeldt som vi hade nyligen. Som egentligen liksom, hon skulle nog inte kalla sig kristen, men jag blev väldigt berörd av när hon berättade om sin, hon pratade om sin tro som liksom, hon tror sen hon var liten, eftersom hon hade en tuff barndom, så sen hon var liten hon har haft en bild av Gud som en gammal farbror som sitter i ett sånt här rum med massa övervakningsmonitorer. Och då liksom så har hon tänkt att den här farbrorn är väldigt kärleksfull, men ibland somnar han. Och det är då som liksom det kan hända saker, att liksom barn blir slagna eller alltså liksom sådana grejer. Och den gudsbilden är ju, jag tycker ju på ett sätt att den är helt förfärlig, liksom en gud som somnar. Men på något sätt så är det är ändå fint att sitta med människor och liksom försöka så här på riktigt. Okej, för henne har det här funkat. För henne har den här guden på något sätt ändå varit ett sällskap. Liksom. Och jag tycker att det är liksom... För mig har det varit liksom... att på riktigt luta sig över till andra sidan bordet. Till den andra och lyssna. Alltså, om man är uppvuxen i frikyrkan så är det... Ibland kan jag känna att vi är liksom uppvuxna med att ställa nästan låtsasfrågor. För vi har ju ändå svaret. du vet vad jag menar. Alltså man frågar någonting och så tänker man att man vill mest att den här personen ska få prata av sig. För du, alltså, om den inte har tror som vi.
Just det.
Men jag tror att det är liksom, det blir väldigt, ett väldigt förmätet sätt att möta människor. Alltså jag har liksom på något sätt lärt mig att även, alltså jag kan lära mig saker i min tro, även om människor som inte tror.
Ja, kom igen.
Ja, men som till exempel så här Alexander Bard. Alltså, som bara, alltså jag skulle läsa hans bok, han var ganska dryg också. Så här, tvingade oss att läsa hela boken och den var liksom en tegelsten. Men ändå så kände jag så här, när han... vi började prata om så här, meningen med livet och livet efter detta. Och han menar att så här, livet är... Han är väldigt liksom övertygad om att livet tar slut. Det är det här livet vi har fått.
Just
det är
det.
Därför vi ska maxa det så mycket som möjligt.
Mm.
Och för mig är det ju på något sätt... En del av meningen med livet är ju att det här är bara i början. På något sätt. Och du förstår, alltså bara att så här, ställa... Höra vad han säger och ställa det mot... Ja, men fast nej. Alltså det liksom, det lär mig någonting om min tro.
Ja.
Och jag tycker att det verkligen har varit så ofta att även människor som inte har en alls en tro eller som har en annorlunda tro ändå får mig att växa. Så jag tycker det är otroligt bra. Och just det här att man inte... Det är det här när vi smyger och tror att... Det är något skämsigt att prata tro eller skämsigt med att vara kristen. Det är då det blir pinsamt.
Liksom. Just det. Bra.
Just att stövla på lite mer och bara vara så här, ja, för jag tror ju, vad tror du istället? För mig är ju Gud det som jag liksom behöver, som går till när jag hamnar i kris. Vad har du istället? Alltså så.
Mm.
Jag tycker det är otroligt. Det har varit otroligt berikande i livet att ha podden.
Ja, för oss också. Jättemäktigt är det ju. Och viktigt och värdefullt både för kyrkfolk att få bygga den här tanke, alltså att få en större världsbild helt enkelt, att våga liksom tänka lite större tankar. Men jag vet ju att Carina Bergfeldts man sa väl att det här är väl nog den bästa podden hon har varit med i.
Alltså, men verkligen.
Vilket betyg.
Ja, men det var härligt. Det var verkligen härligt. Vi har ju liksom haft så här, jag vet när vi träffade Alexandra Pascalido och då var hon så här. Men innan var det lite svårt att boka henne och hon var lite, vi kanske hinner. Och, så här. Och sen när vi väl satt där i hennes lägenhet eller kontor eller var på Söder och så, då var det liksom, ja men det var ett så här magiskt samtal liksom. Och efteråt så sa hon så här, ni borde ju ta betalt för att göra de här samtalen med folk. Men för att ibland så bara känner man, men det händer ju faktiskt att man också, man känner att det är... Ja, men ett samtal hamnar precis rätt i tiden och sådär.
Ja.
Flera gånger har det också varit, tycker jag, sådär att man har försökt boka någon.
Ja.
Och så bara det trillar aldrig dit. Och sen så plötsligt så, ja men nu synkar det, nu hör den här personen av sig igen. Och då kan man, när man pratar med personen så kan man inse att ja, men det var... egentligen mycket bättre timing nu i den här personens liv. För att någonting har hänt, en förälder har gått bort och man har liksom tvingats tänka lite till. Alltså förstår du? Sådär.
Ja. Mm.
Så det, ja, men jag tycker ibland att det har varit lite så här, det är stora ord, men lite så här Guds timing också faktiskt.
Det är bra.
På det.
Åh, vad fint.
Mm. Sen är det ju fantastiskt att vara två. Du är ju en, jag beundrar dig att du kallar.
Nej, jag fattar, ni har varandra där.
Det är ett stort jobb att göra en podd.
Ja, men så är det. Så är det. Ja. Du, vad gött, Malin. Alltså, vi behöver gå ner för landning. Min sista fråga till alla våra gäster, ungefär jämt, är hur ska vi utrota fattigdomen i världen?
Precis, och jag tycker det här är ju en ganska svår fråga. Men jag tänker att någonting som har liksom drabbat mig, jag har varit ganska mycket i Kenya eftersom vi har ett biståndsprojekt där som vi startade under tiden med Linas matkassa och som nu har gått över i Läkarmissionen. Men någonting som jag liksom har sett är ju problemet med män och kvinnor och att på något sätt kvinnorna behöver stärkas. Men det är också så att männen behöver stärkas väldigt mycket, tycker jag, i utvecklingsländer. Eller vad jag har sett i Kenya är det väldigt mycket så att det är otroligt mycket så att kvinnorna är de som jobbar, kvinnorna är de som sköter barnen, kvinnorna springer livet ur sig, medan i städerna och i slummen så är det väldigt mycket män som bara super.
Yeah.
Och det här är inte bara, det låter liksom fördomsfullt, men det är snarare så sorgligt på något sätt.
Yeah.
Så jag tänker att så här, att stärka människor, alla människor i sitt värde på något sätt, men också påminna människor om sitt eget ansvar för sin familj, män och kvinnor, tror jag är så viktigt. Jag vet en pastor som jag pratade med för ett tag sedan som också har varit en del i Kenya och i Kibera i slummen i Nairobi där vi också hade vårt projekt i början. Han brukade liksom göra en grej av att när han hade med sig sina barn där, sina egna barn, så brukade han liksom göra en grej av att han bytte blöjor på ett liksom otippat offentligt ställe. Bara för att det var typ den starkaste handlingen han kunde göra. Liksom, att männen såg att här är en man som byter blöjor. Så att, alltså, jag tänker att det är så många män i Kenya som är liksom, inte fungerar, som inte mår bra. Så de behöver liksom hjälp att komma på banan. Och samtidigt så tror jag ju på att fortsätta att stärka kvinnor och unga tjejer så att de får fortsätta utbilda sig också. Det kanske inte är något super unikt svar, men det finns en frustration här. Jag känner att jag är en ganska så här loj liksom feminist. Inte så militant, även om jag absolut tror på allt som feminismen förespråkar. Men just när jag kommer till Kenya så kan jag liksom, då kan det väckas en sån otrolig frustration i mig kring vad männen inte gör och allt som kvinnorna där gör. Och på något sätt komma åt det. Så.
Och det här gäller ju inte bara Kenya.
Jag vet det.
Men
det är det som jag känner att jag själv har sett.
Ja, men jag fattar precis. Oj. Jättemäktigt. Du, jag måste bara kolla. Jag tror att ni har ett fadderbarn i Kenya.
Ja.
Med
Brian.
Brian.
Japp. Ja.
Men du har inte träffat honom när du har varit nere?
Nej, jag har inte
än.
Träffat honom. Jag har bilden. Han ligger bredvid kaffebryggan.
Ja, men jättehäftigt.
Han är jättegullig.
Ja. Jag bara fick höra att han bor med sina föräldrar och någon brorsa. Och.
Ja, du vet säkert mer om honom än vad jag vet. Jag tyckte bara att det var en härlig grej.
Ja.
Jag vill stötta Brian också.
Ja.
Vi har ju ett annat projekt, men liksom jag tänker att det här är ju
så fint.
Alla goda krafter.
Ja, helt rätt. Och det är enda vägen framåt för oss allihopa. Att vi får stå axel mot axel. Och göra det här tillsammans, för annars är det liksom, det är det som är grejen.
Verkligen.
Tro är ett tillsammansprojekt, hela vägen i mål.
Mm.
Ja, men du Malin, tack snälla för att du tog dig tid att komma till Martinsson möter.
Tack själv för att jag fick komma, supertrevligt och kul.
Ruskigt gött att ha dig här och välkommen tillbaka. Och jag måste bara också säga tack för den du är. Och tack för det du gör och tack för att du både liksom, nej men jag är journalist och jag är också pastor. Det här är en jättespännande väg framåt som du hjälper folk att våga växa i. Inte bara som kvinnlig pastor utan också bara som pastor liksom, och journalist. Tack snälla för allt du gör.
Tack för att jag fick komma.
Du, slut för idag säger vi nu då. Tack för idag.
Yes.